Hallå, det var David här. Vi ska göra ett avsnitt om gymnastik. Välkomna. Journalisten Bo kommer att först ge er en bakgrund till den som kallas gymnastikens fader, Per Henrik Ling. Fick jag namnen rätt? Ja, vad bra. Okej.
Ja, god morgon och välkomna till dagens podd. Denna faktiskt härliga, soliga septembermorgon som det här är just nu. Ja, jag har som vanligt fått lite uppdrag av min chef David här som idag har bett mig prata om gymnastik. Och hans första fråga var, hur uppfanns gymnastiken? Och det är ju inte så jättelätt att svara på, för det var väl någonting som växte fram från lite olika håll då. Vi vet att det fanns folk i Tyskland, någon som hette Ludwig Jahn, och det fanns folk i Danmark, och så fanns det då våran svenske hjälte som hette Per Henrik Ling, som visade sig vara väldigt viktig för den här utvecklingen. Med att läsa lite speciellt om honom och upptäcka en hel del intressanta saker. Här i Linköping så träffar vi på ordet Ling i olika namn. Vi har en gymnastikhall som heter Linghallen, eller hette, nu heter den Dansens hus, men är fortfarande Ling-inspirerat, om man ser spår av, väldigt tydliga spår av Ling så att säga inne och omkring hallen. Det finns en idrottsplats som heter Lingvallen och så vidare. Så uppenbarligen har han betytt någonting tillräckligt mycket för att man tycker i städerna att ja, vi ska namnge olika platser efter honom. Ja, vem var då denne Per Henrik Ling? Jo, han lär vara född så tidigt som 1776 i Småland. Och det står beskrivet att han var född i ett ganska kargt hedlandskap. Rätt så fattig uppväxt. Hans far gick bort först ganska tidigt faktiskt. Hans mor gifte om sig med en präst och sen dog modern. Så han var ju en styvson så att säga, ett prästhem någonstans i Småland. I alla fall, det visade sig att han var ganska vaken och aktiv yngling. Han kom att studera, och redan som 16-åring så kunde han pröva in på universitetet och började läsa. Framförallt språk tror jag att jag började med. Har han ju rest en del, och bland annat då så träffade han på, tror jag, i Danmark. Han började ta fäktningslektioner och upplevde att det fanns ett helt träningssystem omkring detta, och han blev mer och mer nyfiken på vad det här med träning innebar och vad det skulle kunna innebära och vad man kan påverka. Och vad han märkte var att träning verkade påverka hans fysiska status på det sättet att han blev mindre sjuk. Han fick färre förkylningar. Han blev rent fysiskt mycket mer tålig än tidigare. Och han förstod att det här med fysisk träning, det måste vara någonting oerhört viktigt då för den allmänna fysiska och kanske den psykiska hälsan. Ja, så kom han att så småningom lägga upp ett helt system. Han studerade lite vetenskap omkring det hela. Så han var ju intresserad av anatomi och hur kroppen fungerade. Han tog reda på hur organ och muskler och allting såg ut och försökte att räkna ut hur man skulle kunna påverka kroppen på ett bra och systematiskt sätt för att göra den stark och härdig och smidig och användbar. Kom alltså att gradvis komma in i det här, och han byggde upp ett helt gymnastiskt system som faktiskt var väldigt heltäckande, där han inte enbart var på den fysiska delen. Han ville naturligtvis att man skulle träna upp sig för att bli stark och sånt där, men han hade också en inriktning av att man ska ha en sund själ i en sund kropp, som var ett uttryck som myntades då tidigt. Alltså hur vi mådde rent mentalt, vad det hade för betydelse. Så hans träning hade det syftet också. Så träning, fysiska, kropp och själ skulle gå hand i hand. Man ville kunna träna upp viljestyrkan och den allmänna balansen, både rent fysiskt och mentalt. Ja, det lär ju vara så att då Per-Henrik Ling hade problem med någon kraftig reumatism i ena armen som nästan blev obrukbar. Och hans läkare sa att det där är inte möjligt att bota. Och det visade sig sedan att han genom sin träning kunde ju komma runt det här problemet och han kunde bli botad. Och då kom jag in på min far som också blev gymnast och gymnastikledare och en stor pionjär i sitt område där han bodde, eller på de områden han bodde i Östergötland, bodde i Gistatrakten och skapade gymnastiska grupper där, och sen kom han till Vadstena och fortsatte sitt värv. Men när han var yngre, någonstans mellan 10 och 20 år, fick han upprepade gånger då reumatisk feber. Kraftig, allvarlig reumatisk feber som gjorde att hans fysiska status blev mycket dåligt. Det påverkade hjärta, det påverkade alla leder. Han var sängliggandes, och när han haft det fjärde gången så sa läkaren att nu, Sture Jakobsson, nu får du inte träna och springa och vara ute och bada utebad. Du måste vara jätteförsiktig i resten av ditt liv, annars stoppar inte hjärtat. Och så här blev det då att min far höll sig lugn ungefär en månad efter att han hade till synes tillfrisknat igen. Och sen hade han uppenbarligen blivit påverkad och hade fått del av de här teorierna som Ling hade. Och han började träna. Och han började träna Ling-gymnastik som man kunde göra utan vikter och på en väldigt begränsad yta. Han tränade på sin kammare hemma. Och han började faktiskt också bada utebad. Och var ute och röra på sig hela sommaren. Och nu visade det sig att nu blev han starkare och friskare. Och efter det här, att han hade påbörjat det här, som han sen fortsatte med hela vägen upp till sitt ganska långa liv, till nästan 85 år, så höll han på att träna varje dag på något sätt och vara utomhus. Så där fanns det en likhet. Per-Henrik Lings läkare sa att det här går inte att bota, men han uppenbarligen blev botad av den fysiska träningen. Min far fick samma spådom av läkaren och han tränade sig ur det hela.
Ja, hallå igen. Då har jag lyxen att få ställa frågor om det här. Så Ling, han höll på att utveckla det här och han hade klart det här ungefär när sitt system?
Ja, okej, det ska vi se. Jag tror att han var i stort sett framme vid skiftet från 1700 till 1800-talet, 1799, sett något årtal. Men han hade nog ett ganska heltäckande system då, väldigt, väldigt tidigt 1800-tal då.
Okay.
Och det här var ju en energisk kille som verkligen ville någonting. Och jag tror han pratade och diskuterade med alla, men han fick faktiskt kontakt med även högdjuren i samhället. Alltså. Mm. Så att på något sätt så
Han tyckte att det var trögt och gick långsamt, men jag tror att han egentligen fick rätt bra genomslag utan internet.
Ja, det är fascinerande. Och han det var en sak som jag tänkte på under introduktionen var att han, idag tar vi det för givet att man mår bättre om man rör på sig och tränar alla delar av kroppen. Men det var alltså, det var ju inte så man gjorde saker på 1800-talet. Jag har ju läst många fall av folk som blivit rekommenderade vila och semester.
Ja,
även om vila och semester kan vara bra också, men kan du prata om
nej,
det?
Nej, men alltså, det är ju helt sant. Och just det här att när man blir sjuk och sånt där, att man la sig, i varje fall de besuttna som hade råd med det, de fick nog ofta ordinationen att lägga sig och ligga i sängen. Och det gjorde man till för egentligen ganska nyligen. Det är nu de sista 10, 20, 30 åren kanske som vi har uppfattat att det kanske inte är så jävla bra för kroppen. Kroppen är ju gjord för att röra på sig. Då var det ju helt sensationellt att någon går ut med och säger liksom att ja, vi ska träna hela kroppen och alla ska träna. Här har vi den stora grejen alltså. Tidigare visste man ju att, jag blir så entusiastisk, men att tidigare så visste man att okej, ska det bli bra i fäktning, då fick jag ju träna fäktning, så min förmåga blir bättre, min teknik blir bättre. Så uppenbarligen den träningen förstår man att den gjorde ju verkan. För en fäktare då, eller soldat, de fick ju tränas på något sätt så att de kunde klara de här grejerna. Men att träna alla människor, det var en stor grej. Och här är Sverige, tror jag, pionjären i världen. Därför att det här systemet då, tyckte Ling skulle föras in till alla. Den stora grejen tycker jag, det var ju att han ville ju skola alla då. Så det kom ju in på skolschemat så småningom, ganska tidigt i Sverige. Och man hade alltså gymnastik, det hette inte idrott på den tiden. Det var gymnastik som var viktigt med de här rörelserna. Men sen, det var inte bara den delen. Han ville också att man skulle behandla sjuka och skadade med sjukgymnastik. Så han gjorde ett program för dem också, för att träna upp skadade kroppsdelar och så vidare. Och han kom ju med vad man idag kallar för den svenska massagen. Som om man går i Amerika och vill ha massage, så kan man då få erbjudet, we can give you a Swedish massage.
Så det här är alltså både gymnastikens fader, sjukgymnasternas anfader och den svenska massagen. Ja, kanske massagens, nej, massage har man väl alltid gjort, men på något sätt.
I alla fall har han haft en väldigt stor betydelse här. Och så sjukgymnastiken var en del. Och sen hade han ju också ett program för militär fysisk träning. Och det var ju också en väldigt viktig del naturligtvis i många nationer. Så att till exempel England införde väldigt mycket av den träningen för sina soldater och så vidare.
Ja, men vi har ju du har visat bilder här tidigare på trupper över hela världen som gjorde.
Ja, visst. Så att den här träningsformen, de här olika modellerna, det börjar ju sprida sig längre och längre ut då. Så att när man tittar i någon av de här böckerna som vi har här, så visar de bilder från, ja, jag tror att det är från Turkiet, från Rumänien, från Polen och England och så vidare, hur de har uppvisningar. Och alltså själva systemet trängde in på många, många ställen över hela världen. Och sen, jag vet inte, någon av frågorna du hade var ju liksom, man kunde ju träna utan vikter, man kunde träna var som helst och det var jättepraktiskt. Mm. Men sen så hade de ju gymnastiksalar där han hittade på lite redskap, och det var ju till exempel ribbstolar som vi alla känner till. Det var ju hans uppfinning, tror jag. Och sen hade de ju liner och de hade ju bommar och många olika saker. Svenska bocken och plinten, som det heter, hästen att hoppa över och så vidare. Vissa redskap har naturligtvis funnits tidigare, men en del kom man fram med som helt nya. Och det heter, på engelska heter ju
Swedish plintes, horse.
Ja, eller? Swedish box och så vidare.
Swedish men, box, inte Swedish horse.
Det är två olika saker faktiskt.
Horsen där höga.
Ja. Så det finns en häst som ser lite grann ut som en häst med huvudet som droppar ner, som man ska hoppa över då. Va? Han hade en enorm drivkraft. Alltså. Så han fick ju myndigheterna att anamma det här och sätta upp då det på skolschemat, att bygga gymnastiksalar på många, många ställen då, och föra in det här på schemat. Och så gjorde man likadant över nästan hela världen, och det lär ju ha spridit sig hela vägen till Indien. Och det finns ju de som säger att tai chi och yoga på något sätt var bottnat i lingymnastik. Om det är sant eller vet jag inte, men det är inte omöjligt att det är på det sättet. Ja. De var ju påverkade och sen kom det tillbaka saker och ting.
Tror du att... För om vi tar till exempel, om vi tar Sverige, så det är ju tidigt 1800-tal liksom. Det är ju länge sedan, såklart. Det är för oss i alla fall, föreställde jag mig, den första organiserade träningsformen utanför liksom militärträning som förekommer.
Ja, det tror jag.
Och jag funderar på hur mycket, för det sprids ju snabbt och stort, det här. Och det har ju fördelen att man använder inte redskap. I alla fall måste man inte använda redskap. Nej. På bilderna som, det är mycket truppbilder och så, där de gör övningar tillsammans.
Ja.
Och det jag funderar på är om det stora tidiga genomslaget kan ha... Tror du att det har mycket att göra med att det här helt enkelt var en grundläggande ny idé med träning för träningens, allmänträningens egen skull?
Det kan ju faktiskt vara så att det var militärt också. Ja. Att man ville göra sina soldater motståndskraftigare och mera funktionella kanske, men det var nog både och, va. Du fick tillgång till nyckelpersoner som blev intresserade av det här. Och det är väl så att, för att tydligen så både kungar och höga politiker och så vidare blev intresserade av det här, och så man såg väl nyttan på något sätt, allmännyttan, men kanske också att, som i Englands fall, då var det säkert för att stärka militären. Och sen mycket av träningen i skolan, faktiskt under de år när det var rätt så krigiskt i världen och Europa.
Ja, just det.
Då ville man ju att befolkningen skulle vara förmodligen väldigt fysiskt kapabel och stark och sånt där. På något sätt så fick man klart för sig att många av de här idéerna var mycket verkningsfulla. Det här att man var utomhus och gjorde grejer var tydligen någonting man uppfattade som oerhört viktigt. De hade, nu har jag inte siffran här, men kanske de hade en 30 friluftsdagar till exempel under ett läsår. Oj. I skolan.
Vilken tid pratar vi då?
Ja, vi börjar ju med, om man säger... Folkskolan startade 1842.
Ja.
Och jag kan inte säga om gymnastiken fanns med i den delen. Men kanske. Men jag kan läsa från 1918. Man ser studieplaner som börjar då från 1918 och går framåt i tiden. Att när det gäller antalet gymnastiktimmar så... var det ganska stabilt länge, där man hade en timme eller en 45 minuters lektion i ettan, två i tvåan, tre i trean till man slutade skolan. Och man hade väldigt många friluftsdagar. Och så under hela 1900-talet kan man säga, fram till för ja, 80-talet, 70-talet, när man började i Sverige faktiskt minska ner idrottsdagarna och gymnastiken. Men annars var det ganska stabilt.
Ja, jag skulle vilja, det är jätteintressant, verkligen, det är stor skillnad. Jag tror vi hade kanske högst en 3 eller högst 4 idrottsdagar på ett läsår. Så det är som mest en tiondel. Men jag skulle vilja återvända till det här. För jag har jobbat lite som lärare och jag upplever ju att elever tycker att det är kul när man får komma ut och göra andra saker. Man blir befriad från skolsalen liksom. Och det är en glädje i det. Och jag vet ju att det här med gymnastik, för en del så blev det ju kanske inte så roligt. Utan de finns ju folk som haft plintskräck och sånt. Där man kanske kört lite väl hårt med folk. Men jag skulle vilja. Men jag minns väldigt tydligt liksom hur glada och harmoniska farmor och farfar var. Och jag tror, för alltså som att nu är det ja, lite här, men alltså att jobba på en gård, det är ett hårt arbete. Man blir väldigt trött i kroppen.
Aha.
Och jag tycker den här liksom piggheten i ögonen, att saker var roliga liksom, jag tror att det kan verkligen vara ovärderligt, det bidraget liksom.
Ja.
Vill du prata lite om det?
Ja, om du menar själva att man tränade och var utomhus.
Ja, att man har en allmän träning som inte syftar till, alltså att man blir ju, att jobba på en gård är ju man blir väldigt trött.
Ja.
Men att man får en annan, att det gör någonting med psyket, att alla, eller att många fick allmän träning bredvid det här liksom.
Ja, just det. Jo, men det jag tror att det har haft en jättestor betydelse.
Ja.
Och min far var ju, som jag sa, en riktig entusiast.
Mm.
Och han bedrev ju frigymnastik, som det hette på den tiden. Där alla var välkomna. Och det hade han ett par dagar i veckan i gymnastik, så att på vintern, men på sommaren så inbjöds alla till hans trädgård som man gjorde om till en idrottsplats med längdhoppsgrupp och höjdhoppsgrupp, och där fanns 60 meters bana och en liten fotbollsplan och så småningom volleybollplan och räck och ringar och sånt där. Och jag märkte ju det att en del började och väldigt fysiskt svaga och hade svårt för att göra de här sakerna. Och han hade väldigt tålamod att träna dem lugnt. Och de höll på år efter år. Och efter några år så var de ju fysiskt väldigt och psykiskt riktigt starka och lyckliga. Och jag har pratat med dem. Ja, men jag träffar dem fortfarande när man liksom går på stan, och de kommer fram och de berättar om hur bra de mådde av det här och hur trevligt det var, vilka goda minnen det var. Och just den här fysiska träningen som gör en trött på ett skönt sätt, den är ju viktig.
Ja.
Det känner man inte.
Oj, jag tappade mitt telefon här.
Det är ingen fara. Men att vi lägger upp den igen.
Ja, ja. Ja, det är precis. Jag tänker liksom att kanske Lings stora bidrag var att han fick folk att röra på sig konsekvent på något sätt alls liksom.
Ja.
Att sen att han utvecklade just sin egen metod. Den är säkert väldigt bra på många sätt, men att hans stora grej var kanske att han var den första. En av de allra första.
Ja,
liksom.
Ja visst, och faktiskt han la ju upp ett system. Han kunde liksom visa att det här så här kan man göra och det här blir resultatet, och det var väldigt tydligt och lätt för makthavarna då att ta till sig, och han var ju jätteviktig på det här sättet. Sen så ska man inte säga annat än att han var ju ute efter det här med viljan, va? Viljans kraft. Han ville ju att vi skulle inte ge oss, utan vi skulle våga mycket, vi skulle kunna kämpa hårt. Och där var det ju kanske ibland inte så bra, en del gymnastikdirektörer, eller det var ju ibland militärer också, var för hårda mot ungdomarna. De ställde ju upp dem 20 man eller 30 man på rad och sa okej, nu ska ni hoppa över den här bocken. Och de var ju ganska så hårda, de kunde ju ge någon en klatsch i baken om de inte kom över och så vidare. Det, liksom själva det systemet var ju inte så trevligt. Okej, det fick många att våga göra rätt svåra grejer och bemästra sin rädsla och alltihopa så här. Men sen var det ju ett antal som jag har pratat med under senare år som säger jag hatar den där förbannade bocken, alltså. Jag kom aldrig över bocken. Jag tror att till och med Göran Persson eller någon sån där sa det. Och där var det naturligtvis inte så bra. Men många tror jag mådde väldigt bra av det och blev väldigt starka. Men det var de också som inte naturligtvis mådde jättebra av just det här att man blir lite utsatt. Mm. Man hade ju kanske inte så många redskap heller, så alla fick köra på en bock och alla stod och tittade på när en körde och så vidare.
Den delen hör inte hemma i
våra tider, va? Men, och det gjorde man ju på säkert 30, 40, 50-talet alltså.
Ja.
Och så. Men min far var, han var inte på det sättet, utan han såg till att alla behandlades på ett bra sätt och schysst sätt och uppmuntrades och så. Men
kanske är så också att utan den här extrema drivkraften och kanske lite hårdheten, att han inte hade lyckats skapa gymnastiken. Det kanske hängde ihop.
Så. Ja, alltså man ville på något sätt träna upp individens hårdhet och viljestyrka och sånt. Och han kanske gick till sig själv också. Men sen var det också att i början, det var ju militärerna fanns med också. Så det var väl inspirerat. Överhuvudtaget var man väl hårdare tidigare. Så att säga, man hade lite hårdare ton, framförallt mot ungdomar och så vidare. Så att saker och ting skulle bara vara på ett visst sätt. Det skulle ske på ett sätt, gör det här och så vidare. Så man var ju på ett annat sätt än vad vi är idag.
Mm.
Och så, det mera kommenderande och så vidare, som inte vi accepterar och gillar. Men då var det ju liksom kanske en ganska allmän stil.
Ja.
Men tar man bort det så kan man ju i alla fall se att de nådde fysisk träning för väldigt många människor.
Ja, nej, det är ett enormt genomslag när man tittar på de där tidiga bilderna från 20- och 30-tal. Och ser folk träna över hela världen, Indien och Irak. Det är häftigt.
Och man, här var det ju ofta också att man körde i stora trupper, så man var ju tvungen liksom att samordna sin rörelse med kanske 10 andra eller 100 andra i samma takt. Man balanserade, man satte en övning på ett visst sätt och sen hela gruppen så att säga var tvungen att hänga med och i en rytm och i en rörelse som omfattade många då. Så att det var ett lagarbete på ett ganska härligt sätt.
Ja.
Så det såg ganska stiligt ut när de uppträdde, det tror jag.
Ja. Ja, du har också, du har berättat att, ska vi se, Ling dog 1839.
Ja, det gjorde han.
Eller hur? Och 1939 så hade man en hel olympiad för att fira honom.
Ja, alltså olympiad med citationstecken får man väl säga. För
det var ingen riktig
olympiad. Det var ingen riktig olympiad.
Men, det var det inte.
Så det var 100 år efter att han hade gått bort, och man kan väl säga att nu hade Lingrörelsen verkligen varit stor under ett stort antal år, så att man kallar till ett jättestort jubileum och man har en stor viktig kommitté som bjuder in och jobbar med det här, och hans majestät konungen tror jag var, eller kronprinsen var ordförande för den kommittén, och det var ja, hela regeringen verkade finnas inblandad på namnlistan där. Och vad som hände var då att man gjorde det som en olympiad och massor av nationer deltog. I stort sett från hela världen med masstrupper, för det handlar om masstrupper och massuppvisningar. Och man vandrar in, precis som på en olympiad, nationsvis, och man hälsar på dignitärerna, på kungen och så vidare, genom att sänka flaggan och alltihopa här. Och det blev en väldigt fantastisk vecka, tror jag det var. De hade uppvisningar och jag tror de hade jättefint väder alla dagar. Utom möjligtvis sista dagen.
Ja.
Jag tror det var regn och de var ju vitklädda, så då var de väl lite leriga och smutsiga. Men helt fantastiskt att så många länder kunde alltså sätta upp trupper som kom till Sverige för att fira då Per Henrik Ling.
Och det var en fredsolympiad, visst var det?
Ja, det här var ju i juli 1939. Vi vet att i september, jag tror 3 september eller sånt där, då anföll tyskarna Polen.
Mm.
Och andra världskriget startade. Men om man kände väl då i juli det här året, man kände naturligtvis spänningen i luften, men att man vill ju fred.
Mm.
Och man kallade det här för fredsolympiaden.
Ja.
Och man hade alla olika nationer som sen kom att kriga mot varandra. Mm. De var där.
Ja.
Och betedde sig artigt och fredligt och sånt där.
Den sinnebilden är ändå vacker.
Ja, men att okej, okay, man måste ju fundera lite grann omkring detta, så att säga. Ibland kanske det är så att länder använder idrott och olympiader för egna politiska ändamål.
Ja,
men
ja,
att de gjorde ett försök att bidra till freden och fredlig samexistens. Och det var en fantastisk tillställning det här under ett antal dagar. Och det finns filmer man kan se om vad som skedde, både individuellt och truppmässigt. Fantastiskt, ja, faktiskt.
Det är ett väldigt stort ämne det här. Det upptäckte vi när vi först pappa och sen så jag när jag missade med att när vi gått igenom det här. Det är väldigt, väldigt stort ämne och det finns väldigt, väldigt mycket. Jag tror vi lämnar där vid fredsolympiaden 1939. Det finns väldigt mycket att komma tillbaka till.
Ja, det här är så stort så att man kunde hålla på en hel säsong och prata om det här eller skriva en bok om det. Det är intressant. Det är en viktig historisk utveckling. Behöver förklara säkert på många punkter, men det är jättespännande. Men vi kan inte ta allting just nu då.
Ja, det här blir en överflygning idag, ja, helt enkelt.
Och det men finns har, man en idé, har man en ja, idé ska man utveckla det, för det kan gå långt. Det kan slå rot och växa till någonting fantastiskt,
ja,
så småningom.
Ja. Ja, och även om det inte växer enormt stort så ska man ändå göra det.
Ja, det visst. Ja.
Yes, vi avrundar där. Ha det bra, hej!
Ja, hej då!